Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra så jag kan höra drogfri musiken. Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra. Förkylning gör ingen människa glad. Jämtgubben sitter upp i år.
Här kommer del 2 i serien Apotekare berättar. I del 1 berättar Christiane för mig, Gunilla Grell Lundgren, om sitt yrkesliv. Och här fortsätter hennes man Hans att berätta om sitt. På Radio Tyresö 91,4 och på tyresöradion.se. Och Hans, hur kom det sig att du valde apotekaryrket?
Ja, egentligen så var det på grund av att det luktade så gott på apoteket i Borrby. Så jag läste i en yrkesvägledningskompendium som vi fått i skolan. Där läste jag om apotekaryrket och fann att det var väldigt många intressanta ämnen som man fick studera. Ja, det var ju massor med kemi och det var mikrobiologi, farmakologi, farmakognosi. Ja.
Medicinalväxter.
Ja, det var mycket som var intressant tyckte jag.
Och det fastnade du för. Behövde du inte göra lumpen först? Nej, det gjorde du på somrarna va?
Jo, jag gjorde på somrarna.
Ja. Du hade ett elevår först.
Det hade jag i Simrishamn. Större delen av tiden. Alltså dessutom vid distriktslaboratoriet Lejonet i Malmö.
Och hösten 1960 började på Farmers. Hur tyckte du det var då?
Ja, det tyckte jag var... Det var jobbigt i början. Det var en helt nytt sätt att studera. Och i läroböcker hade vi inte, utan vi fick anteckna och... Det var jobbigt i början innan man kom underfund med det hela.
Och, sen... och kårlivet?
Nej, det var inte så mycket med det, vet man. Jag var ju väldigt intressant att lära sig Stockholm. Och jag vandrade runt väldigt mycket och kände ju igen det från namnen på gator och torg från att jag hade spelat Monopol. Så det var ju bra.
Ja, det ser man. Vilket var roligast?
Det minns jag klart.
Du jobbade ju som amanuens på Farmis ett år eller något.
Ja, ett år som amanuens och sen ett år som assistent. Det var på en galenisk farmaci.
Då får du nog berätta för våra lyssnare vad galenisk farmaci är för något.
Ja, det handlar om hur man framställer olika läkemedelsformer som tabletter, salvor, krämer, injektionsmedicin och så vidare. Så själva beredningsformen.
Och hur man dragerar tabletter.
Ja, det ingår också. Ja då. Så det ägnar mig åt. Och det var väl det att det är ju rätt så mycket praktiskt handlag. Och jag är praktiskt lagd. Så det passade mig. Och det har jag haft nytta av sen resten av livet också.
Hörru, du fick inte så mycket nytta av de kunskaper som rörde apotek. Rent apotek.
Nej, jag har inte arbetat på apotek, utan under studietiden så kom jag ju underfund med att jag vill nog ägna mig åt att vara uppfinnare och forska. Ska bli forskare istället.
Ja, och hur gick det?
Ja, jag fick väldigt bra erbjudanden från 2 stycken läkemedelsindustrier i Skåne och alla ville anställa mig på deras forskningsavdelningar, så att ja... Jag flyttade till Malmö så småningom, till Färjestad.
Och du ville tillbaka till Skåne som du kommer ifrån?
Det var inte det viktiga. Utan det var ju plus, men det var inte absolut nödvändigt.
Och då kom du till Färjestad och vad fick du göra där?
Jag började på forskningsavdelningens produktutvecklingsavdelning.
Och vad betyder det då?
Ja, det var där man gjorde slutstegen kan man säga i själva formuleringen av produkterna. Alltså man, på andra avdelningen kanske man tar fram en kemisk substans som är aktiv. Men den ska ju sen beredas i någon tablett eller i en salva eller något liknande. Och det är just den här sista formuleringen som vi gjorde där.
Hur man får in den aktiva substansen i själva läkemedlet, i lösningen eller salvan eller tabletten.
Ja,
så.
Ja, och att den då ska vara hållbar och effektiv, tas upp på rätt sätt.
Och vad tyckte du om det jobbet då?
Det var intressant, det var alla tiders, det var kul, det var bra.
Vad gjorde du rent praktiskt i den där kedjan?
Ja, jag gjorde det praktiska jobbet med att slå ihop tabletter och komponera tabletter. Framförallt var det på tablettområdet jag jobbade.
Det var med att kollade då att de inte föll sönder när man skakar burken till exempel. Ja, ja, och att de föll sönder lagom i vatten, ja, i magsäcken.
Ja, till exempel. Och det var massa andra saker som att det fungerar med rätt dosering. Att det blir den mängd i varje tablett som man avser att det ska vara.
En ganska viktig del av jobbet, antar jag.
Ja, ja. Allting är viktigt, det beror på. Det är svårt att värdera, tycker jag. Sådär. Så att, nej. Ja, men det jag framförallt kommer ihåg, det var att efter ett par månader så gjorde jag en uppfinning.
Vadå?
Jo, jag kom på ett nytt sätt att styra ett läkemedels frisättning under passagen genom mag-tarmkanalen. Och det var det var ju egentligen ett misslyckat filmdrageringsförsök som ledde fram till detta.
Filmdragering, det är alltså när man lägger ett skal utanpå tabletten, ja, så att det ska gå lättare att svälja, kan man säga.
Ja, just det. Och ibland så lägger man ju på ett skal också för att man ska fördröja hur snabbt som tabletten löses upp. Och det här råkade bli någonting som fick mig att tänka i de banorna att det här kunde användas för att styra ett läkemedelsfrisättning. Det var ju också avsikten att jag skulle sedan doktorera på just den här uppfinningen. Men så småningom så fick jag ett erbjudande om att bli laboratoriechef eller starta upp ett nytt laboratorium inom produktionsavdelningen för processutveckling. Och då tyckte jag egentligen att det var mer som passade mitt kynne. För jag hade redan kommit underfund med att det var lite långtråkigt och det hände inte riktigt mycket snabbt nog med forskningsjobb. Så jag tänkte, jag ska nog inte bli forskare. Jag vill ha mer action i mitt liv. Och så bytte jag bana.
Och det såg du till att du fick?
Ja, det fick jag och det gick bra, väldigt bra för mig. Jag trivdes ännu bättre med det jobbet. Man var mer i händelsernas centrum och man såg omedelbara effekter av det man gjorde. Och vi gjorde tillverksmetoderna, vi automatiserade, vi provade ut ny utrustning. Vi var med vid alla stora inköp av anläggningar och utrustningar.
Och det var en riktig uppfinnarjocke där på den punkten?
Ja, det var en hel del sådana grejer. Och det är inte bara där, utan sen så fick jag också bli projektledare för att planera nya fabriker. Och det var också väldigt, väldigt kul för att jag fick väldigt fria händer. Och jag var ung och jag var djärv. Och jag tyckte liksom att jag hade ingenting att förlora. Jag tog risker. Och egendomligt nog så blev det ingenting som misslyckades. Utan allt de här nya sakerna och både beprövade och obeprövade saker som jag införde, de lyckades jättebra. Men jag gjorde också så att jag ledde det hela på ett för den tiden alldeles nytt sätt. Normalt sett var väl att man gjorde en skiss på hur en fabrik skulle vara och sen så gick man till en arkitektfirma eller till en ingenjörsfirma som fick utarbeta detaljerna i det. Men jag resonerar så här istället. Vem är det som vet bäst hur en läkemedelsfabrik ska se ut och fungera? Jo, det är vi som arbetar i den. Vi har ju erfarenheten, vi har tankar om hur det ska vara och vi känner också till de nya regler som myndigheterna ställer på hur en fabrik ska fungera. Så att jag sa nej, vi ska utnyttja den kunnande som finns i företaget. Så jag satte ihop 20 eller 22 stycken små arbetsgrupper med folk ifrån forskning, utveckling, produktion, våra tekniska avdelningar både på byggsidan, verkstad och konstruktion. Och till och med städavdelningar hade vi också med folk i olika arbetsgrupper. Och sen byggde vi en fantastiskt fin fabrik som väl var den modernaste i världen på den tiden när den byggdes. Och det, sen efter det så blev jag då produktionschef. Och det var också väldigt intressant. Bland annat så fick jag då införa det som var ganska nytt då, ett kvalitetssystem för läkemedelstillverkning, kallas för GMP. God tillverkningssedel, good manufacturing practice. Och det där var jag införde inte bara som en papperstiger som många gör, utan verkligen att det används i praktiken så som det var tänkt att göras. Så jag arbetar väldigt mycket med det på mitt eget sätt. Man kan säga att väldigt mycket av det som man som skulle vara själva fungerande systemet, det fick jag ju till genom att jag inspekterade ständigt saker och ting. Och diskuterade med personal och med arbetsledare.
Inspekterade vad?
Hur verksamheten gick till.
På Ferrosan fortfarande?
Ja, ja. Det var, jag kommer inte ihåg riktigt hur ofta, men alltså varje månad hade jag inspektionsverksamhet. Mm. Och det var en led i en utbildning för att få det hela att fungera.
Utbildning för övrig personal alltså?
Ja, ja, för all personal inom hela produktionsavdelningen.
Hur länge stannade du på Ferrosan då?
Det var till 1981, hösten 81. Och då slutade jag för att Ferrosan hade kommit in i en ekonomisk kris. Och den sista åren hade jag också ägnat mig åt något annat, nämligen internationell handel. Jag hade hand om att sälja läkemedel på anbudsupphandlingar, internationella sådana. Vi hade fått det. Genom den här nya fabriken vi byggde så fick vi väldigt stor överkapacitet. Och den ville företagsledningen då att man skulle utnyttja genom att sälja läkemedel på internationella upphandlingar. Och det gör man framförallt i vissa utvecklingsländer som köper upp sin årliga behov av läkemedel på kontrakt. Och även biståndsorgan som FN köper upp väldigt mycket läkemedel på kontrakt. De ger ett anbud. Det var den ena, och det andra var ju egentligen att sälja vårt kunnande på läkemedelsfabriksområdet. Eftersom vi hade gjort en så fantastiskt fin fabrik så gällde det att kunna sälja kunnandet om det. Och ja, det var ju spännande också. Jag fick komma ut och resa runt om i världen. Tidigare hade jag bara rest i Europa och USA. Och nu plötsligt fick jag åka till Afrika och Mellanöstern, Fjärranöstern, Kina var jag i. Och
vad gjorde du då?
Ja, det var olika saker. Vi hade projekt i Marokko, vi hade i Förenade Arabemiraten. Men jag var också med i utredningsgrupp för svensk läkemedelsindustri när det gällde att etablera industriellt samarbete i Kina. Så jag var en av experterna i den utredningsgruppen. Så det var spännande också, man fick se sig om i världen.
Ja,
men så slutade jag då när man fick en ekonomisk kris. Och då passade det bra att jag hade fått kontakter i Mellanöstern, i Förenade Arabemiraten. Så där var ett företag då som var under uppbyggnad. Och emiren i ett av emiraten, Ras Al Khaimah, som behövde en projektledare för att bygga upp en läkemedelsindustri. Så att jag flyttade dit där 20 januari 1982.
Så där rätt upp och ner, flytta dit?
Ja, ja, jag hade kontrakt och kontraktsförhandlingar. Jag har varit flera gånger där och träffat personerna i fråga. Så, och jag hade förberett mig väldigt väl genom att jag hade konsulterat. Dels hade jag gått kurs och internationell projektledning. Jag hade anlitat Alfa Lavals internationella jurist och diskuterat avtal med honom, och jag hade Skanskas personalchef hade jag varit intervjuat och just förberett mig på hur jag skulle agera i den här sammanhangen.
Och ditt uppdrag där var det att bygga en läkemedelsfabrik, projektera och låta bygga?
Ja, projekteringen var det ju inte, därför att man hade varit i kontakt med Ferrosan och genom mig då tidigare och ville att vi skulle göra det. Men det visade sig att verkställande direktören där, en palestinsk läkare, han ville ju ha pengar under bordet. Och det kunde ju då inte Ferrosans ledning gå med på. Och i och med det så la man det här åt sidan, det projektet. När det sen då dök upp igen att man ville ha med sin projektledare, då hade man redan anlitat ett tyskt konsultföretag till att göra själva fabriksprojekteringen. Och jag kom in i att bedöma om den här projekteringen var bra eller inte. Och jag fick ett telefonsamtal och sen så fick jag en stor packe, en hel låda med ritningar och beskrivningar som jag fick läsa in. Och så tog jag en veckas tjänstledigt för sån, så åkte jag ner till Frankfurt där jag sammanträffade då med den tyska konsultfirman och ledningen för arabiska företaget. Och jag dömde ut hela den profitering som tyskarna hade gjort. Och det blev ju till stora bekymmer, för att då ville araberna bryta det kontraktet. Men det kunde de inte, därför att de hade betalat in stora pengar som en bankgaranti till tyskarna. Och sen blev jag nedkallad till emiratet, och ville man där att vi skulle samarbeta. Och det kommer jag ihåg att jag går med på att samarbeta, sa jag. Och det kommer jag ihåg att ledaren för den tyska delegationen, han lutade sig fram över skrivbordet mot mig, och så säger han på tyska då att aldrig över min döda kropp.
Oj.
Så att det blev ju aldrig. Och sen så drev man från arabhållet den här frågan upp på regeringsnivå. Men tyskarna gav sig inte, utan det blev så att man fick bygga efter den här projekteringen. Och de sa hela tiden att det här vi har, även om det här företaget hade gjort massor med fina fabriker världen över på kemiområdet, men aldrig på farmaciområdet. Men då hävdade de att de hade samarbete med det stora tyska företaget Höst. Men det visade sig så här, långt efter att jag hade slutat på företaget, på det arabiska företaget, den här fabriken var igång, att de hade köpt ritningar från en projektering av en tysk fabrik i Indien. Så fabriken var egentligen föråldrad redan när de köpte konceptet. Så att de blev lurade, kan man säga. Men, och det hjälpte inte att jag stod på arabernas sida för att få att det skulle bli en bättre anläggning.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4, där apotekaren Hans Persson berättar om sitt intressanta arbetsliv.
Ja, sen anställde araberna dig. Var det så?
Ja, jag hade ett kontrakt på 2 år att leda och uppbyggnad av den här fabriken. Och sen då, inte bara själva byggnaden, utan det var ju att inreda och anskaffa instrument, utrustning, rekrytera personal, organisera, utbilda personal och administrativa rutiner. Att få det hela flyta som en industri alltså.
Men det är ju en helt annan kultur där i Arabemiraten.
Ja.
Hur var det när du klev in där första dagen?
Ja.
Hej och hå, här kommer jag.
Ja, det var ju lite speciellt. Och jag visades in då på mitt kontor, och där står ett stort svart skrivbord. Alldeles blankt och med en silverbord runt omkring. Så väldigt pampet ut sådär som det gör i de här delarna av Mellanöstern. Och efter en stund så kom det en tysk ingenjör dit som jag hade träffat tidigare tillsammans med verkställande direktören, Dr. Hayat. Och jag tänkte, ska jag prata med honom? Och kanske få lära mig någonting. Så jag sa att det här är min första dag här på jobbet. Och jag vet att ni har ju erfarenhet från att arbeta i det här landet sedan lång tid. Skulle inte kunna ge mig ett första gott råd? Ja, han funderade lite grann och så sa han, jo, om det är någonting som du blir tilldelad på något sätt och som du tycker är bra, beröm dig inte, för då tar de det ifrån dig. Vad konstigt, så. Ja, men såna är de. Efter en stund så kommer verkställande direktören dit. Han kommer in på mitt kontor, ställer sig framför mitt skrivbord och så stryker han med handen över skrivbordet och säger, vackert, det är flott. Mycket stiligt, men alldeles för dyrt, säger han och slår näven i bordet där. Och jag skulle kunna köpa ett likadant för halva priset i Emiratets Sharjah. Och jag tyckte det var ett väldigt konstigt beteende. Men så tänkte jag, vad var det nu tysken sa? Aha, så fungerar det. Så tänkte jag, nu måste jag ju kontra här. Så jag sa, ja, men kan du få det billigare? Det är klart du ska köpa det. Och du köper nytt. Se till att det blir lite bättre inredning här i Hurtsarna, för det är inte alls bra, sa jag. Han blev alldeles stel i ansiktet av min kommentar. Och så bara vände han på klacken och gick ut. Och något nytt skrivbord blev det aldrig.
Det blev inte det? Nej. Fixade han hurtsarna då?
Nej, ingenting.
Det fick du ha, för det var du inte nöjd med, så det dö har gått dig, tyckte han.
Precis, precis. Så. Mm. Ja, så det var första dagen.
Hur var samarbetet med övriga människor där? Jag skulle säga personal, men det var väl inte heller.
Jo, personal, jo visst. Personal.
Ja, det var, hur gick det då?
Ja, det gick ju bra, får jag nog säga. Ja, det största problemet det hade jag med verkställande direktören. Men det är en speciell historia hur jag löste det. Och när det gäller övrig personal så var det ju en sak i början som var ett bekymmer för mig. Det var det här att jag satt ständigt i sammanträden och kallade folk till möten för att planera olika saker. Och de kom ju aldrig i tid. De kom in lite då och då. Och det där var ju lite irriterande. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra åt det. Jag funderade på att skälla ut dem. Det kan ju inte hjälpa. Och jag var lite genom pikar. Det kan ju inte heller hjälpa. Så vad ska jag egentligen göra? Och då bestämde jag för att jag måste konsultera någon som begriper detta. Och då bodde i närheten av där jag bodde, så bodde också inköpschefen som var palestinier från Amman. Ja, vi hade börjat att prata lite grann med varandra och han åkte bil med mig någon gång till jobbet. Och så jag bjöd hem honom och så började jag prata med honom om detta och sa att det här stör mig. Kan du säga varför är det så här? Ja, så sa han, vi har ett helt annat sätt att se på det här i arabvärlden. Ni i västvärlden, ni ska ju alltid komma i tid, och är det så att det är någon som kommer och när du är på väg till ett möte, så säger du som västerlänning, jag har inte tid med dig nu för jag ska på ett möte. Och likadant om telefonen ringer precis när de ska gå, så svarar du inte telefonen. Men i arabvärlden är det ett oartigt sätt att bete sig, så att den som kommer och besöker en person måste alltid få första prioritet. Och det innebar ju att när det var någon som skulle gå och vara på möte hos mig klockan 9 och de får ett besök, ja, då måste de först prata med den personen. Eller om telefonen ringer precis när de ska gå, så måste de svara den först. Därför kom ju inte alla i tid. Och när jag fick veta detta så tänkte jag, jaha, det är ju jag som måste ändra på mig. Jag kan inte ändra dem, jag måste ändra mig. Och det gjorde jag ju på ett sätt som gjorde mig själv nöjd, genom att jag gick till mitt sammanträde klockan 9, ingen var där. Jag beställde en kaffe, jag läste igenom och förberedde mig, och samtidigt så satt jag där och njöt och tänkte på vad bra jag har det. Inget jäkt och bra med pengar tjänar i varenda minut som jag sitter här och väntar. Vad ska jag klaga för? Och sen kom den första då och sa hej och välkommen, vill du ha lite kaffe? Så fick han det, och sen kom kanske nästa med en stund och sa, ja hej, och hur är det med dina barn och vilken skola går de i? Och ja, man fick prata om allt möjligt utom att prata om frun. Det skulle man inte prata om. Nej, det fick man inte säga någonting om. Men allt annat kunde man prata om. Och på det viset så var ju alla nöjda och glada. Vi hade ett trevligt umgänge. Och sen när alla kommit så sa, ja, nu har alla kommit. Nu startar vi mötet. Och det tyckte alla att jag var en trevlig person och lätt att ha att göra med. Så att alla lyssnade på mig. Alla fick respekt för mig. Alla följde mig. Jag fick folket med mig. Och det fungerade bra.
Där ser man hur viktigt det är att ta reda på kulturen, ja, i det, ja, område, ja, man arbetar.
Ja, kanske någon enstaka kom inte var en halvtimme efter. Men ja, något sånt. Först det kom kanske 5 över. Och, sådär.
Och det blev en fabrik.
Det blev en fabrik. Och min fru Christiane och jag, vi åkte ju dit 25 år efter att jag flyttade hem till Sverige, så åkte vi dit, alltså 2009. Och för en veckas solsemester så passade vi på också att besöka den här fabriken.
Och den var igång fortfarande?
Ja, och den hade vuxit. Det var då 1600 anställda. Man hade dotterbolag i Tyskland, i Thailand och i Ecuador.
Var det några människor kvar i ledningen som du hade träffat?
Inte direkt i ledningen, men det fanns människor som framförallt som kände igen mig. Jag kände väl kanske igen någon, men det var folk som kom fram till mig och hälsade och sa, åh, trevligt att du är här igen. Och, ja.
Vilken härlig känsla att märka att det gick bra.
Ja, jo, det var fint. De var framgångsrika och undrar inte om det är den största fabriken i den delen av världen.
Sen åkte du hem efter 2 år. Och vad hände då? Nu får vi ta det lite snabbt här, för tiden går.
Ja, då hade jag ju tänkt att jag skulle starta egen konsultfirma. Men min kloka hustru sa att ja, men du har ju varit ur Sverige nu, så du är inte känd längre. Och du, dessutom så har du inte lärt dig den branschen. Sen dök det upp då ett erbjudande om att jag fick som en anställning på en konsultfirma i Helsingborg. Så jag jobbade där i 2,5 eller 3 år och lärde mig branschen som sådan. Och sen startade jag eget konsultfirma, och det har jag hållit på med sen i, vad blir det?
Ja, 85
20 år.
Och du fick då uppdrag i världens alla hörn.
Ja, jag upptäckte ju att Sverige räckte inte. Och jag försökte också med Norge och Danmark. Och ja, det blev inte så väldigt mycket. Därför att branschen var i en omstruktureringsfas just då. Men då gav mig ut i stora världen. Fick uppdrag åt FN, SIDA, Världsbanken bland annat. Sen så småningom blev det också via andra kontakter, så blev det också en del privata företag. Bland annat inspektionsuppdrag i Indien och Pakistan och privata företag också. Hade uppdrag i Kina, i Mellanöstern, olika Jemen, väldigt mycket uppdrag i Jemen. Bland annat var jag utbildad deras läkemedelsinspektör i Jemen. Jag var också i Egypten, hade uppdrag åt finska biståndsorganet. Och jag var i Zambia i Afrika också med uppdrag åt holländska och svenska biståndsorgan.
Och i alla dessa resor så umgicks du med landets ledare, kan man säga. Ministrar och...
Ja, det var lite olika. Det var väl framförallt ett uppdrag som jag hade, ett av de första uppdraget åt FN. Det hände väl i andra uppdrag också, men där var det ju speciellt, ingick det uppdraget att jag skulle umgås. Det var ju så att jag vände mig till Exportrådet och bad dem att hjälpa mig. Och de hade ju då tekniska attachéer både i New York och Washington. Och efter någon månad så ringde de och sa, nu har vi fixat ett uppdrag åt dig. Ja, så kom det uppdragsbeskrivningen. Och den var ju lite konstig, tyckte jag. För att FN hade pågående projekt i Vietnam och de skulle utvärderas. Och då skickade man dit en expertgrupp. Och det bestod av experter från FNs industriorganisations, ja, UNIDO, United Nations Industrial Organization i Wien. Och sen så var jag skulle vara chef för det, för hela delegationen, och jag skulle representera FNs högsta organ UNDP i New York. Jag tyckte det var lite konstigt ju. Och jag läste noga uppdragsbeskrivningen, men kom inte riktigt komma underfund med vad min uppgift var. Och jag tänkte, sa till min fru, nej, får nog hoppa av det här. Men hon sa, nej, det ska du inte göra. Du får inte missa den här chansen. Du har alltid klarat av allting, så du klarar säkert av detta också. Och så gick jag grunna på det lite och upptäckte då att man måste ju först åka, enligt beskrivningen skulle jag först åka till New York för information. Och sen vidare till Vietnam. Och då tänkte jag, men då kan man ju åka via Japan och Hawaii. Och där har jag en kusin. Det kan jag ju passa på att hälsa på henne. Så jag bestämde mig för att ta uppdraget. Och så flög jag iväg då till New York. Och helikoptern in till Manhattan. Och upp i FN-skrapan för att träffa min uppdragsgivare. Och en trevlig argentinsk apotekare. Jag var lite nervös då. För jag tänkte, jag måste ju tala om att jag inte riktigt vet vad jag ska göra egentligen. Det här är något skumt med det. Så jag berättade det och då skrattade han åt mig. Och så sa han, ja, det är inte meningen att någon ska begripa vad du ska göra. Utan din uppgift är att via kontakter med myndigheter, ministrar, andra biståndsorgan, olika organisationer. Ta reda på allt du kan om läkemedelsförsörjningen i hela Vietnam. Och ja, jag hade alltså plötsligt blivit spion.
Ja.
Och det var ju...
Ja, det är erfarenhet.
Ja. Och, alltså och du behöver inte alls bekymra dig om dina medarbetare, för de är specialister på sina områden. Du ska bara föreställa att du är chef. Och därmed får du också bättre kontakter med de högsta som tänkas kan.
Så du skulle genom samtal med högsta ledningen i Vietnam, ja, snappa upp hur det gick till?
Ja, precis. På olika sätt att ta reda på så mycket som möjligt. Så jag fick ju då hålla tal och middagar och sånt där. Det var då jag skulle uppträda och agera. I övrigt så slank jag omkring lite här och var och träffade.
Hade härliga dagar.
Ja, fast det var ju rätt slitsamt det hela.
Jag förstår.
Ja. Det var ju så att när jag väl kom till Hanoi så upptäckte jag ju att min resväska hade inte kommit med. Och där hade jag ju då kläder och annat med för 2 månaders vistelse i Vietnam. Och den kom aldrig till rätta igen. Och så när jag kom in till från flygplatsen och in i Hanoi så fick jag ju då beskedet att vi skulle fortsätta direkt. Vi, det var alltså de som ingick i den här delegationen, skulle fortsätta direkt till Saigon, Ho Chi Minh City som det hette, nästa dag på morgonen. Och jag som då inte hade kläder,
nej,
med mig, men det jag stod i. Jag fick låna några kalsonger av en svensk läkare. Och ja, sen så fick jag då flyga ner till Saigon. Där vi då möttes av en delegation och vackra vietnamesiskor med blomsterkransar som hängde om halsen på oss. Sen fick jag ge mig ut på stan då för att leta kläder. Och ja, kalsonger lyckades jag få tag i. Det fanns som jag kunde få på mig. Men när byxor var helt omöjligt. Och skjortor gick inte heller.
Nej. Nu ska jag berätta för lyssnarna också att Hans är en väldigt storvuxen person. 1,95 lång ungefär.
Ja.
Och 48 i skor.
Ja.
Och långa armar och långa ben.
Ja.
Ja.
Hittade småningom en konstig skjorta, alltså med massa med fickor och konstiga fickor och pösarmar och så där vidare. Jag fick gå till en skräddare. Det fanns en skräddare på hotellet. Det var ett fint hotell vi bodde på. Så jag sydde mig ett par byxor där, men tygerna skulle jag välja ut. Då valde jag det tunnaste som fanns, för det var så varmt. Och det var då ett rött skotskrutigt tyg. Och vit skjorta med stora fickor och pösarmar och så då de här röda, skotsröda byxorna. Det gjorde att folk trodde att jag var amerikansk filmstjärna. Det sa, det var en vietnamesiska som ingick i den här delegationen som åkte runt och de skulle ha kontroll på oss också. Så att hon talade om för mig att folk på stan trodde att jag var amerikansk filmstjärna.
Upptäckte hon någon gång att du var spion?
Nej.
Det gjorde hon inte. Nej. Men hör du, det slutade lyckligt alltihopa.
Ja, det gjorde. Det blev en rapport som FN var nöjd med.
Du har haft många sådana resor, kan
ja,
man säga.
Ja,
det har jag. Och ditt arbetsliv ja, har ju varit långt ifrån livet på ett vanligt svenskt apotek.
Ja. Men det har varit spännande i varje fall och lärorikt, och jag har fått se och uppleva mycket. Och jag brukar glädja mig åt också att jag har ju varit på alla tänkbara orter där folk nu betalar stora summor pengar för att åka dit som turister. Och dit har jag åkt gratis och dessutom fått bra betalt för
ja,
att jag har gjort varit
härligt. Så att man kan lugnt säga att det verkar som du är nöjd med ditt yrkesval.
Ja, det tycker jag. Och det är väl det att man ska ju ta chansen när den kommer. Och det är ju inte alla människor som gör det. Man ska vara lite äventyrare, man ska vara lite modig. Och det är klart att man har en bra utbildning är ju också viktigt att det passar in. Men jag tror de här personliga egenskaperna väger väl så tungt. Det finns ju liksom inget regelverk som säger att så ska du agera exakt, utan situationerna är unika.
Du ska ha tack för den här gedigna redogörelsen.
Tack så mycket.
God fortsättning på livet.
Tack sen för jag också.
Tack du. Hej då. Ja, kära lyssnare. Nu har du hört två stycken apotekare, Christiane och Hans Persson, som inte har jobbat på apotek, berätta om sina yrkesliv. På Radio Tyresö 91,4 och tyresoradion.se. Och så småningom så kommer du också få höra mig berätta om hur det har varit att jobba på apotek, bland annat på Apoteket Gladan i Tyresö. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren.
Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra så jag kan höra drogsmusiken. Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag